Den här veckan är vi sponsrade av fackförbundet DIK. De tycker att det är hög tid för en arbetstidsförkortning. André, vad skulle du göra med tiden som blev över om du jobbade mindre?
Spendera mer tid med mina barn kanske. Mm. Jag är inte helt säker på att de vill spendera mer tid med mig. Så jag skulle väl också komma igång med träningen, tänker jag mig. Träningen är ju det första som ryker när jag har för mycket att göra. Och jag har ju märkt att allting annat står och faller med den. Mm. Vad skulle du göra?
Jag skulle förmodligen må fruktansvärt bra. Det fantiserar jag lite om, jobba mindre.
Ökad livskvalitet.
Mm, mindre stress.
Mysigt. Vi är ju kanske inte helt typiska där, som man och kvinna. För en undersökning som DIK har låtit göra visar att kvinnor framförallt vill ha förkortad arbetstid för att minska stress. Medan män vill ha förkortad arbetstid för ökad livskvalitet. Det är där som du är ute efter.
Men det kanske inte är så konstigt med tanke på att kvinnor är särskilt utsatta av både mer påfrestande arbetsmiljö och, som vi sagt innan, ett större ansvar för barn och hemarbete.
Många kvinnor tvingas ju gå ner i deltid för att de inte orkar, vilket innebär att de finansierar sin egen arbetstidsförkortning.
Mm. Eller får betala med sin hälsa och blir sjukskrivna.
Det är ett av huvudskälen till att DIK driver den här frågan. De kräver en ändring i lagen med kortare arbetstid för alla.
Så var med och förändra arbetslivet. Gå med i DIK, alltså fackförbundet för alla som jobbar eller studerar inom kultur, kommunikation och kreativ sektor.
Läs mer och bli medlem på dik.se. D-I-K.se.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Du är på en ö i Blekinge.
Ja, som jag brukar vara varje påsk och varje jul och varje sommar. Svärföräldrarna bor här. Alltså de senaste 17-18 åren i alla fall. Ja, men jag har det bra här. Livet är temposvagt i Karlskrona. Mm. Och det menar jag på det bästa av sätt.
Men mina vänner då som vänder hem med, de var ju på påsk hos släkt och de är barnvakt blir det ju. Är det så för er också?
Ja, det blir ju automatiskt lite så att svärföräldrarna träder i tjänst som barnvakt. Man får ju sovmorgon varje morgon och kan sitta uppe sent och kolla på serier varje kväll.
Men en annan mysig grej är att nu har vi på mitt kontor fenomenet påsklovsbarn. Och jag var ju själv ett sånt barn som fick rinna runt på ett kontor när det var då de här osedliga loven till höger och vänster.
Ja, barn som är lediga, men det finns ingen barnvakt.
Nej, och man har ensamstående förälder då, i mitt fall, min pappa. Och för mig passade det ju väldigt bra, men var du också ett sånt barn? Fick följa med mamma på jobb på påskloven?
Oh ja, jag hängde med henne när hon städade olika lokaler.
Min mamma också. Och pappa då, på kontoren, då blev jag barnen som man ritar på whiteboard, man dricker varm choklad, man ligger i kontor, vilket jag ju ändå gjorde på grund av ensam och brådmogen.
Du gjorde långa kedjor av gem.
Ja, men det jag har upptäckt med det här nu, det trevliga med att ha påsklov barn på kontoret, det är lite som dels injektionen av energi och värme när folk har med sig sin hund. Det gör ju någonting med rummet.
Just det.
Men sen också att jag som vuxen person jag får prata med främmande barn i den kontexten.
Ja, det blir inte problematiskt.
Nej, jag har ju nått åldern att till och med jag som kvinna bemöts med skepsis om jag tilltalar ett barn.
Ja, för att du har nått den åldern där människor inte längre finns i barns ögon.
Det är så roligt, men alltså, jag uppmuntrar ju att de ska vara skeptiska. Jag tar nästan en antiroll, att jag vill vara så märklig som möjligt som vuxen inför barn för att avskräcka dem från kontakt med främmande vuxna.
Den märkliga tanten på pappas kontor.
Och idag då när jag pratade med barnen om att det finns en minigolf lekgrej på kontoret. Jag pekade dem i den riktningen och de ryggar tillbaka av att jag ens tilltalar dem. Men jag kände ändå att det var i alla fall inte olaglig stämpel på mig.
Modernt, googligt kontor då antar jag med, där det finns en minigolf.
Mm, så är det.
Finns det också såna här stora äggstolar som man kan försvinna ner i?
Ja, som är ljudisolerade, absolut. Men sen är det så fint också att se vuxna människor i föräldrarollen. De är ju lite stolta och generade när de kommer med barnen där och säger så här kommer Julian, hade du sagt då.
Ja.
Och att man så här får se ögonblick där en pappa spontant säger jag älskar dig till sin son. That's a first, kan jag säga.
Ja, hur känns det? Blir du besvärad?
Lite. Nej men, nu, det här säger ju mycket om min uppväxt nu. Men att se vuxna män säga jag älskar dig överlag.
Modernt.
Det är inte lätt.
Men känner du att det är ett litet mörker som stiger i dig?
Ja, gud ja. Att jag ens reagerar på det är konstigt.
Har din pappa sagt att han älskar dig någon gång?
Nej, men han säger detsamma när jag säger till honom. Det är ett stort steg.
Ja, men det duger.
Ja,
det tycker
absolut.
Jag. En man av hans generation.
Absolut.
Kan man inte kräva så mycket mer av kanske?
Men dina påsklovsbarn, de har liksom skjutsats ner till vackert landskap.
Ja, nu ser de ju inte så mycket av det här landskapet. För precis som hemma så är de ju helst inomhus.
Mm.
De tycker inte om utomhuset. De tar hand om sig själva.
Ja, okej, okay, ja.
Ja, men det är väldigt lugnt att vara här. Det mest dramatiska som händer här är ju det som händer 7 varje kväll.
Mm.
Då är det ett lågintensivt krig. För när vi är i Blekinges skärgård hos svärföräldrarna så spelar vi samma brädspel vid samma klockslag kväll efter kväll. Och det är inte för barnens skull, för de vill inte vara med.
Nej.
Det är bara jag och Lisa mot svärföräldrarna, Gunn och Ulf. Vi började spela det här spelet för några år sedan. Spelet heter Sequence. Har du spelat det någon gång?
Nej, aldrig hört om det.
Ja, men det är som ett kortspel kombinerat med ett brädspel.
Mm.
Där man ska lägga ut kort och få 5 i rad på brädet.
Mm.
Och ett parti brukar ta ungefär en kvart. Jag och Lisa är lite bättre än svärföräldrarna. Oklart varför. Det skulle kunna vara så att deras sinnen är lite bedövade av den höga åldern. De är ju 80-årsåldern.
Mm.
Den ena ser dåligt och den andra hör dåligt. Men jag vet inte om det är därför. Men jag och Lisa vinner oftast. Och ibland vinner vi så många matcher i följd att det är som ett slags åldringsrån som pågår.
Ja, det är förnedringsrån.
Ja, alltså vi spelar ju inte om pengar.
Nej.
Men vi rånar dem på ära.
Vänta nu. Varför måste det alltid vara de lagen?
Ja, men det har bara blivit så. Det är liksom en pågående maratontabell.
Mm.
Svärfar vill inte medge att jag och Lisa är bättre.
Nej.
Han hävdar att vi har tur varje gång vi vinner.
Ja.
Och därför började jag häromåret föra statistik i anteckningsappen i telefonen. Eftersom tur rent statistiskt borde jämna ut sig.
Vänta, gör du det här för att motbevisa din svärfar?
Ja, jag vill då visa att om det var tur så borde vi vinna ungefär lika många gånger över tid.
Mm.
Men det gör vi inte. Sen jag började föra protokoll så har lag svärföräldrarna 62 segrar mot våra 105 segrar.
Mm.
Ni har tur, säger svärfar. Och då håller jag upp den här matchkalendern och läser högt. Vi leder med 105 mot 62 i matcher, sa jag igår kväll.
Att du får återvända till deras hus efter det här.
Det handlar mycket om att roasta varann
ja.
När vi sitter och spelar spel.
Det är fint.
Och ni har tur, säger svärfar. Det är hans roast. Och så håller jag upp den här matchkalendern och läser högt. Det är ju det jag säger sen och pekar på protokollet. Ni har ju en helt otrolig tur. Här har vi då ett nästan filosofiskt problem. Att ju större vår segermarginal blir i den här maratontabellen över tid, desto tydligare blir det för svärfar att vi har tur. Alltså det här som jag håller på med för att bevisa att det inte handlar om tur, blir alltså bevis på att vi har tur. Så det finns inget slut på den här uppgörelsen. Vi måste spela varje kväll livet ut. Det måste fortgå kväll efter kväll.
Det är en era som har gått i graven den här veckan. Jag känner mig märkbart påverkad en förlust.
Vad är det som har gått i graven?
Nej, men det känns som att vi borde ha en avtackning. Om inte du och jag så TV4.
Är det GV du pratar om?
Leif GV lämnar Nyhetsmorgon. Kommer ner som en bomb samma dag han lämnar.
Som om fyran inte redan hade tillräckligt med problem.
Kommer du sakna honom?
Ja, för att Lisa brukar kolla på Nyhetsmorgon på helgerna. Det beror lite på vilka som är programledare. Vissa klarar hon inte av, men är det rätt programledare, då kan hon ligga en förmiddag och kolla Nyhetsmorgon. Och jag är inte så intresserad förrän jag hör GVs röst.
Ja.
Då kommer jag strykande ut i vardagsrummet. För det vill man ju ändå höra. Han är väl något av det mest älskvärda vi har.
Ja, absolut. Och det här är ett bra tillfälle då att för er som har missat det, ta er tillbaka till ett tillfälle då två världar smälte samman. Det var nämligen då Leif GV gästade Sveriges mästerkock.
Det här har jag missat.
Jag ska skicka dig ett klipp på hur stämningen och stilen på klipptekniken vanligtvis är, ändå är. Och det är ju redan svårt att höra om det är satir eller inte.
Förra veckan startade med fokus på ris.
Om du ser så är riskornen brutna.
Och sen lades tyngden på ost.
Hur ska du få fram mozzarella-smaken på den här då? Så har du knep att få fram den här extra mycket eller?
Jag vill lägga på.
Du bara lägger på den?
Ja.
Ja, det är en sketch.
Fast det är inte det. Det är på dödligt allvar.
Hur man kokar ris i exakt 9 minuter och 48 sekunder.
Få saker drar mig in lika mycket som Leif GV. Vet jag om att han är med i något program, då kollar jag på det. Jag kliver över mina principgränser. Om GV ledde Bachelor, eller var årets Bachelor, då hade jag ju sett det.
Om GV var med i Det Okända.
Det måste han vara.
Då hade du kollat. Ja, men det här tycker jag är en rimlig livsregel.
Nej, men så när då GV ska vara med, då fattar man ju att det här kommer bli guld. Och det blev guld.
Jag tycker det är bra. Hallå?
Ja, men hejsan, det var Joakim.
Ja, du, jag har inte tid att prata med dig nu, för jag sitter i en tv-studio. Vi får höra oss imorgon. Har det gott. Hej. Han är en mäklare.
Alltid in character.
Det är så gulligt. Han har ju... Alltså, äldre män kommer ju till en nivå när de blir... Ofta är det ju en viss sorts av avmaskulinisering.
Det är inte alla som kommer undan med att svara i telefon under en tv-spelning.
Nej, det är ju också. Alltså undantagsmagin. Nej, men och här, han har ju då... Från det här kanske... översitteri-stilen han körde innan. Nu är det väldigt mycket bedårande inslag.
Tror du han vet det här själv? Att han är bedårande?
Jag tror inte han är medveten om gullet. Men det här klippet när han svarar i telefon, det är du när barnen ringer, alldeles oavsett.
Ja, men det kan stämma. Fast jag är inte gullig när jag svarar. Jag är då som de allra flesta människor obehaglig när jag gör något så fräckt som att svara i telefon under en pågående inspelning till exempel.
Nej, men så dök då GV upp i Nyhetsmorgon efter den här inspelningen. Märkbart påverkad av vad han har varit med om.
Hur är läget?
Jo, det är ingen fara. Igår så var jag var sån där extra inkallad domare i Sveriges mästerkock.
Jaha!
Okay.
Ja. För jag smälter fortfarande all god mat som jag proppat till.
Men ser han inte ut att vara till 80% sovande?
Jo, men det ingår ju i den där älskvärda auran. Jag är mest fascinerad av hur att han kommer undan med något, med saker som nästan ingen annan kommer undan med. Alltså det blir ju bara bedårande när han sitter och är sömnig i tv. Medan jag, när jag sitter och är sömnig i tv, eftersom jag nästan alltid är sömnig.
Ja, jag med.
Det ser ju bara fruktansvärt ut.
Det är nästan det här som Trump påstår om sig själv, att jag skulle kunna skjuta någon och folk skulle fortfarande älska mig.
Ja.
Att det är väl bara GV som besitter den lojaliteten i Sverige.
Jag skrev ju en text om det här. Om, egentligen så var det en text om gott självförtroende som jag skrev i Dagens Nyheter. Och då teoretiserade jag runt det här med varför just GV kommer undan med den... Han är lite självgod på ett sätt. Mm. Så han har ju alltid rätt. Och det är inte många som kommer undan med. Men han kommer undan med det. Han har då... ett yttre som signalerar motsatsen. Alltså att händerna vandrar över kroppen. Glasögonen vandrar mellan pannan och skalpen. Mm. Han har ju ett signalspråk av att vara en ängslig person.
Ja.
Vilket då väger upp det här att han kan vara så självsäker i det han säger utan att vi hatar honom för det. Utan vi tvärtom älskar honom. Och när jag hade skrivit den texten så mejlade han mig.
Nej! Hade ni haft kontakt innan?
Nej, aldrig. Han tyckte att den var intressant. Men han ville diskutera det här. Och sa han att han ville bjuda mig på middag.
Mm.
Det här var väl någon vecka innan pandemin började. Så det rann ut i sanden. Och nu undrar hur lång tid behöver det gå innan det är kosher för mig att mejla honom och påminna honom om det här löftet att han ska bjuda mig på middag och diskutera. För jag vill ju verkligen höra vad det är han har att säga om gott självförtroende.
Nej men snälla, att det har gått så här lång tid, det är inte kosher. Det är ju on you. Du är liksom du är uppkomlingen, du är den yngre här. Du ska krypa till korset, skriva till honom, böna och be. Skulle du ha tid möjligen nu när du inte är med i Nyhetsmorgon varje dag? Ta den här middagen.
Du har nog rätt. Jag ska mejla honom.
Gud vad roligt! Ja! Och här när han sitter då i aktiv matkoma i Nyhetsmorgon. Då får han också en fråga. För han var ju domare i Sveriges mästerkock. Och då är det ju en av programledarna som frågar om hans funktionen kring det. Att döma folk.
Sågade du någon eller?
Va?
Sågade du någons
rätt?
Jag
tycker inte om att såga folk.
Nej?
Faktiskt.
Va?
Han är ju inte främmande för att såga poliser som han tycker inte har gjort sitt jobb.
Den här självbilden som trädde fram. Nej, men jag reagerade på det. Han har ju utpekat folk som misstänkta eller skumma i svensk tv i 4 decennier. Det är ju en sorts sågning, tänker jag ändå. Och det här, då minns jag när jag jobbade på produktionsbolag som 19-åring. Du också var ju på bolag.
Ja, det har hänt. Jag har ryckt in som manusförfattare ibland.
Då kan man ju liksom springa in i massa olika tv-kändisar. Man kan se David Hellenius gå förbi.
Ja, absolut.
Mm. Och på den här tiden då, jag var så 19, då var GV på Veckans brott ännu.
Ja, i SVT då.
Ja, stort när han liksom gick förbi eller satt nära och sådär. Kan tänka dig. Men då hamnade vi vid samma lunchbord. Och min dåvarande chef, DN-skribenten Kristoffer Ahlström, han satt där då vid samma lunchbord och så nämnde Kristoffer Ahlström då sin första roman. Lite blygsamt, var vi som frågade. Så bara, ja, hur går det med boken? Så, jo, den kommer då och då. Så från ingenstans så visade det sig att GV har lyssnat på det här.
På ert samtal?
Ja, och hört det här om Kristoffer Ahlströms roman.
Ja, hans debutroman som utspelar sig på Gotland. Det är bra.
Alltså boken Bara någon att straffa. Och då GV, han lutar sig in. Han säger en mening till någon som ska debutera som författare och är kanske 30 år yngre. Han säger så här: hur många böcker du än skriver så kommer du aldrig sälja lika många böcker som jag.
Ja, men han kommer ju undan med det också.
Stort tack säger vi till Liv GV.
Jag noterade ett ovanligt roligt utbrott av populism igår.
Mm.
Vi kanske ska börja med att förtydliga vad populism är.
Mm.
Ordet används ju ofta fel. Oftare fel än rätt skulle jag säga. Mest för att många förväxlar populism med opportunism. Om en politiker går ut i media och kräver hårdare straff för unga kriminella så löper han ju hög risk att kallas populist. Men att föreslå en enkel lösning på ett komplicerat problem fast man egentligen vet att det inte fungerar.
Aha.
Det är ju inte populism, det är opportunism.
Men så när, jag tror det var Moderaterna som ville ADHD-medicinera alla i förorten.
Ja, det vet jag inte riktigt vad det är. Det kanske är möjligen bara svagbegåvat. Men det är inte heller populism. Det är inte heller populism om en politiker lovar sänkt bensinskatt fast de vet att det skär sig med klimatmålen. Det är också opportunism.
Mm.
Det finns ju ett utbrett missförstånd om att populism är att säga vad folk vill höra. Men det är ju inte vad populism betyder. Populism är ju ett statsvetenskapligt definierat begrepp som handlar om hur du paketerar ditt budskap.
Mm.
Och enkelt uttryckt kan man säga att om det ska vara populism så ska avsändaren göra anspråk på att vara den enda uttolkaren av den sanna folkviljan.
Mm.
I en strid mellan detta enda folk som delar en enda uppfattning och en sammansvuren elit som på ett eller annat sätt har vänt detta folk ryggen. Mm. Det är det som är populism.
Absolut.
Alltså populism blir det först när du föreslår hårdare straff och samtidigt hävdar att det är vad vanligt folk vill ha, men att eliten inte bryr sig eftersom eliten inte hör skotten nere på gatorna när de sitter i sina elfenbenstorn och kallar varandra för hen. Då är det populism.
Men gud, förlåt. Jag måste skicka dig ett klipp om detta.
Oj!
Så här är det ju, att när någon säger att den representerar folkviljan eller folkets åsikt, då är det ju alltid ett varningens finger, så att säga.
Mm.
Och sen så är det ju också hur man kan använda det på olika sätt. Man kan dra olika slutsatser av vad folk då påstås vilja eller tänka. Här då i mitt underbara program som heter God morgon världen, hoppas det inte ryker nu med slakten av public service. Jag tror att det är Caroline Dahlman från Nya Värmlandstidningen om klimatpolitiska rådet. Att så här, om människan ska överleva, har en chans att överleva, så vore det ju bra om vi ändrade på hur vi lever.
Caroline Dahlman brukar ju inte vara alldeles främmande för ett populistiskt narrativ.
Okej, men hur hon då väljer att rama in det här, det är så grovt. Och hon får ett väldigt roligt svar på det, apropå just folkvilja, hur man kan då tolka vad man ska göra av det.
Man vill inte sluta köra bil, man vill inte lägga ner jordbruket och industrin. Man vill verkligen ha sin frihet kvar och sin rörlighet. Det har väljarna valt. Klimatrådet säger nu åt regeringen att visa ledarskap för att ändra acceptansen eller öka acceptansen. Det är ju nästan auktoritärt att de ska läxa upp väljarna.
Ja, det här gränsar ju till populism.
Ja, det är auktoritärt att de som har då liksom någon slags ansvar, hand om att värna om människors livsvillkor, säger till om det. Men så får hon det här lite roliga svaret då, från Karina Kubia från Arbetet.
Det är intressant att man väljer att gå folkviljan till mötes när det gäller bensin, men när det gäller till exempel skolfrågor och vinsterna där så verkar man inte särskilt intresserad att gå den till mötes. Så det här är en selektivitet som jag tycker ändå är värd att lyfta.
Alltså det är en annan folkvilja, men som inte verkar vara lika angelägen. Att folk gång på gång visar att man inte vill ha vinstuttag och att skola och vård behandlas som just företag.
Ja, men om du påpekar det, att till exempel att marknadsskolan har införts och fortsätter att ta över i strid med folkviljan för att det finns en elit som tjänar pengar på det här, då är det populism.
Mm.
Men populism behöver ju inte vara falskt. Det stämmer ju i det fallet. Det finns ju en elit som tjänar pengar på det här. Men en sak som är populism är att använda sig av begreppet vanligt folk. Eftersom man då använder sig av en populistisk verklighetsbeskrivning där folket kan delas upp i två läger, eliten och de vanliga. Man får då anta att eliten är ovanlig. Ja, hur som helst, det här är inte så noga. Jag vill bara reda ut vad som är populism och inte.
Mm.
Men som jag sa så stötte jag igår på ett ovanligt roligt utbrott av populism. Nu har jag möjligen peggat för mycket. Det kanske inte är så roligt, men jag tycker att det är roligt. Det var då en debattartikel i Sydöstran som svärföräldrarna prenumererar på här nere i Blekinges skärgård. Alltså den riktiga papperstidningen.
Ja.
Så här nere har vi papperstidning om morgonen. Det är ju otroligt mysigt att sitta och prassla med till frukosten. Så att pappa kan vara frånvarande på det mysiga sättet.
Oh,
alltså läser man tidningen i mobilen så ser det ju bara obehagligt ut.
Exakt.
Men sitter man och prasslar med tidningen så ser man bara sådär Alfons-pappig och mysig ut.
Mm.
Ja, den här debattartikeln är då skriven av Ungsvenskarna i Blekinge. Det vill säga SDs ungdomsförbund. Som har sett ett nyhetsinslag på SVT om att elever på en skola i Södertälje fick testa att äta insekter till lunch. Det här har ju varit en diskussion länge nu. Insektsbaserad föda som någon sorts klimatpolitisk lösning.
Det är ju innovation.
Men här såg då Ungsvenskarna en chans att anklaga den klimatbesatta eliten för att försöka tvångsmata folket med insekter.
Okej.
Okay. Och det blir roligt för det finns en sorts 10 000 tyska bögar energi i den här debatten.
Det måste du förklara.
Var det Hassan-gänget som gjorde 10 000 tyska bögar? De ringer upp någon inför EU-valet, alltså när Sverige ska rösta om att gå med i EU. Och då ringer de upp någon som står på ja-sidan och frågar om det är sant som de har hört.
Att om vi går med i EU så kommer det komma 10 000 tyska bögar hit i Sverige. Är det sant?
Ja, men herregud vad jag hör.
Det här har ju då blivit ett begrepp, alltså när man försöker skrämmande när den stora kolossen kommer rullande in och tvingar på oss hemska saker.
Ja.
Nu ska jag läsa högt den här. Förra veckan rapporterade SVT kring hur ovetande elever på en skola i Södertälje serverades insekter i skolmaten. Anledningen till att eleverna serverades insekter var att de är, citat, klimatsmarta.
Mm.
Och för att insekter enligt SVT är ett tänkbart alternativ till kött om livsmedelsförsörjningen skulle brista i en kris. Ungsvenskarna vill att staten och EU säkerställer en god livsmedelsförsörjning istället för att prata om att vanligt folk ska få äta insekter på grund av en misslyckad jordbrukspolitik.
Mm.
Svenskar ska aldrig behöva äta insekter. Och sen kommer då några spalter om hur den stora EU-kolossen, alltså den politiska eliten, bedriver dålig jordbrukspolitik.
Mm.
Och att det liksom är därför man nu vill skyla över sina misslyckanden genom att börja tvångsmata vanligt folk med insekter.
Mm.
Det här är då det narrativ som de odlar i den här texten. Och sen börjar jag läsa lite senare i texten. Som ett tänkbart alternativ till vår bristfälliga livsmedelsförsörjning presenteras då istället insekter med hänsyn till krisberedskapen och klimatet. Det är en fruktansvärt motbjudande vision. När politiker misslyckas med livsmedelsförsörjningen och krisberedskapen ska alltså vanligt folk behöva vända sig till insekter för att ha mat på tallriken. Det är inte roligt.
Men jag fattar 10 000 tyska bögar apropå det här. Och det är ju en smart... Man får in så mycket här. Alltså hot mot vår livsstil. EU-skepsis. Klimatförakt eller skepsis.
Ja, det är den här Greta-dyrkande eliten kommer tvinga
ja,
sin insekter.
Ja, det är the perfect storm.
Lite senare i texten kommer så här. I vårt Europa ska ingen behöva äta insekter på grund av politikernas misslyckanden. Och sen avslutas texten med det här stycket. Sverige behöver politiker i Bryssel och här hemma i Rosenbad som tar livsmedelsförsörjningen på allvar istället för att föreslå att vanligt folk ska äta insekter. Det här är ju rolig populism.
Vet du vem Dick Eriksson är?
Ja, han är någon sorts sverigedemokratisk publicist.
Ja, kriget mot klimatpolitiken är ju full gång inför EU-valet. Och det allra senaste, det har med dinosaurierna att göra.
Oj.
Det här har du inte hört ett ord om.
Nej, det har jag inte hört.
I en intervju med Expressen kallar han EU odemokratiskt och oron över artdöd obefogad. Och här kommer han med en retorisk fråga som kan liksom vända upp och ner på hela debatten.
Han pratar om arterna försvinner. Vad är det man säger? Jag kommer inte ihåg uttrycken.
Men...
Ja, precis. Ja, men skulle vi vilja att dinosaurierna var kvar?
Han är inte helt fel. Ja, men han har ju en poäng. För om dinosaurierna var kvar så hade ju inte vi funnits. Alltså vi, människan uppstod ju i en ekologisk nisch ja. Som öppnade sig när dinosaurierna försvann. Då kunde då däggdjur som gick på alla fyra och hade päls va, börja roma i den här nischen som öppnade sig och sen utveckla sig till aporna och människorna.
Ja, men vad är det som inte känns så rätt då med hans resonemang?
Spontant ska jag säga, absolut vill jag ha dinosaurier. Men ja. Då får de ju leva i hängen va?
Framförallt så använder han ju det här som ett motargument till att vi skulle börja varna för artdöd i vår tid. Alltså inte, då menar vi ju arter som lever ibland oss, som vi äter, som vi tar del av, som vi behöver för ekosystem. Men också människan är ju en del av den listan på arters utrotanden. Då säger han, titta på vårt vackra jordklot och vad som har hänt under årtusenden. Man pratar om att arter utrotas, men skulle vi vilja att dinosaurierna var kvar? Mic drop, tror jag han tänker i den stunden.
Jag tycker ändå att han har något. Det är roligt. För att det är 99,9% av alla arter som någonsin har levt på jorden är ju utdöda idag. Det tillhör ju ekologin att arter dör ut och ersätts av andra arter.
Alltså det är typiskt dig att du tar ekologistansen här. Men det spännande här är att Dick då använder dinosauriernas massdöd för att propagera för att vi inte ska göra någonting åt klimatkatastrofen. Och Andrev är på.
Nej, men alltså som försvarslinje mot att ta klimatkrisen på allvar så är den ju bedrövlig. För det han säger är är det så hemskt om vi dör ut? Det har ju massa andra arter också gjort.
Och så Expressen avslutar detta: riskerar inte människan att bli dinosaurierna i den liknelsen? Och säger Dick Eriksson, nej, just därför att vi har tankeverksamheten. Och är själv då ett exempel på det, får man anta.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Jo, men det här med GV, han tillhör ju då skråt som ger upphov till kommentarer där folk utropar så befriande på Instagram. Är du en krönikör som också får den responsen?
Nej, jag tycker generellt att det har blivit för okänsligt att prata om allt möjligt. Jag vet inte om samhället där man kan prata om allt verkligen är den lustgård vi emellanåt föreställer oss. Jag tycker att det ska bli lite känsligare igen att prata om vissa saker.
Men Agnes Wold är också den personen som när hon är ute och pratar i P4 eller skriver, så skriver folk så befriande. Så befriande att läsa eller höra.
Oh ja.
Och Hanna Hellqvist måste vara den absoluta, inte bara okrönte, drottningen av. Och hon tog ju det här vidare i påskas med en krönika som du kanske har läst då. Hon skriver, det gör så jävla ont att jag inte var välkommen på påskafton.
Ja, jag såg rubriken.
Ja, och det är inte vad man kan tro, att det är någon sedelärande historia, att det slutar väl på något sätt, utan med en läxa, en lärdom. Det är bara rakt igenom att hon är inte längre välkommen på påsken hemma hos en vän.
Och varför är hon inte det?
Bara någon timme innan påskfirandet smsar vännen: huset är fullt, kan inte längre komma. Jag har varit i det huset många gånger. Det är en gammal värmlandsgård med 2 våningar gigantisk trädgård. Det kan omöjligt bli fullt. Det är så plågsamt att läsa.
Ja, det var mörkt.
Det är mörkt, men här blir ju den så befriande responsen. Folk behöver ju det.
Ja, men det var väl känsligt på riktigt.
Ja.
Alltså det här man trampar i känsliga ämnen, det brukar ju ofta vara konstruerat. För om det verkligen var känsligt så skulle de förmodligen inte trampa det. Det är väl de allra flesta. Till och med de här samtalsaktivisterna. De trampar ju ändå bara dit vindriktningen blåser. Så.
Men att erkänna ensamhet, det är något väldigt känsligt. Och då funderade jag på områden då man närmar sig socialt explosivt materia. Minfält.
Ja.
Och tänker jag utöver de självklara sakerna, partipolitik, Gaza av okänd anledning. På annat tema då, har nog många aktat sig den här veckan, påskfiranden och så, att prata om Emil och Changa Forsberg.
Ja, alltså det känns ju som en sån där historia där man ska akta sig lite för att ta ställning snabbt, för att det är ju någonting som inte riktigt stämmer, får man känslan av. Alltså att det är så märkligt att det förmodligen finns dimensioner av det här som vi inte känner till. Det är min gissning. Jag skulle aldrig trampa i den terrängen.
Exakt. Och det här kanske fördjupar ytterligare då klyftan mellan män och kvinnor som många har noterat, inte bara partipolitiskt. Och det som har hänt då, bara för att ge en snabb återblick, det är att kända stora fotbollsspelaren Emil Forsberg blev outad av sin fru i ett Instagram-inlägg. Och det är då Changa Forsberg som meddelar att efter 19 år skiljer de sig. Och nu ska ju inte vi vara någon sån Aftonbladet nöje människa här. Men hon redogör för olika detaljer här. Att hon har alltid stöttat honom hit och dit. Han bor nu i New York.
Han fick ett proffskontrakt där. Alltså han blev köpt av en New York-klubb. Och flyttade dit utan sin familj.
Och hon påstår att han då, citat, har ghostat sin familj. Behåll den anklagan. För jag tror att det är där folk får så väldigt svårt att ens kunna reagera på det här med så här, ja, synd för dem. Utan alla ska komma in med någon stark känsla.
Ja, men hur vågar människor ha en stark känsla över något som så tydligt stinker av vi vet inte allt?
Nej, fast om en kvinna påstår att en man har ghostat familjen och han bor de facto i ett annat land, en annan stad. Vissa saker är ju bara där.
Jo, men samtidigt att ta liksom en hushållskonflikt öppet på Instagram, det är ju en varningssignal om att något inte står rätt till i någon ände. Va? Alltså jag säger inte att han inte har ghostat sin familj, det är mycket möjligt. Jag vet inte, jag har inte läst inlägget och vill inte göra det. Det är...
Exakt! Hör ni hur nervös? Och det här är så spännande, så här får man inte säga. Det här känns som att det är känsligare än MeToo-anklagelser i folks ögon. Att man ska ha ghostat sin familj.
Ja, men jag blir mest illa berörd av hur människor snabbt tar ställning för antingen den ena eller den andra. Som om de vet allt om det. Det vet de ju garanterat inte.
På det här ämnet då, saker man är lite försiktig med att våga yttra sig om eller säga. Då finns det ju några områden som är erkända sociala minfält. Två exempel då från påskhelgen för mig personligen som skapar en skala. Det ena var att en kompis på en middag lutade sig fram, viskade. Visst borde inte alla få skaffa barn?
Oh, ja. Jag säger ingenting.
Exakt, man är försiktig. Hon viskade fast det bara var vi där. Men det här är någonting med samhällsomstörtande potential att påstå. Och det här var inget rasbiologiskt, det här var bara en incident på Leos lekland ska vi säga. Och sen då, när jag försökte föra på tal en av mina många innovationer. Det var otroliga reaktioner när jag med en kompis som har fått tvillingar som skulle ut och resa. Så sa jag, ta det här på rätt sätt nu. Men jag har alltid känt, varför har vi inte en familj- och barnsektion på flyget?
Men det har vi väl i praktiken. Flygbolagen brukar sätta barnfamiljerna ihop. Det finns ju ingen skiljeväg så att säga. Men de brukar ju buntas ihop. Det här har inte du märkt eftersom du inte har flugit med småbarn.
Jag menar att det är som en hel sektion ska vara helt designated för barn.
Att du vill ha ner med dem i lastutrymmet.
Helst. Nej, men så det blir direkt början till apartheid. Alltså, jag tänker bara att det är bättre för alla. Alltså föräldrarna behöver inte skämmas och vara så generade. Då kanske kan stötta varandra i det på något sätt. Har jag något?
Ja, att det är väl bara att det rent logistiskt är svårt att dela upp människor i sektioner på ett flygplan. Inte ens första klass är ju avskild på riktigt. Och som flesta flygbolag, det är ju bara en gardin.
Trams.
Barn hörs ju genom gardiner.
Knappt. Nej, men jag tänkte på det också när jag flög på sömnpiller. Jag skulle till LA på bröllop. Då måste man ju snabbt ställa om. Och då ska man ju helst leva efter den tiden man ska på så fort man kliver på flyget.
Ja, så du planerade din sömn?
Ja, absolut. Tog ett sömnpiller, säger inte vilket. Klipp till att en 7-åring framför mig står och hoppar i sitt säte och vrålar. Och du vet hur man mår när man är vaken på sömnpiller?
Nej, jag har aldrig tagit ett sömnpiller.
Men man är ju hög och känslig, skulle jag ändå säga. Och då säger jag till den här föräldern bara att hej, tror ni att ni skulle kunna få barnet att lugna ner sig lite? Eller vara tyst? Och då säger de, nej, det kan vi inte. Det är ett barn.
Ja, här skäms jag och de föräldrarnas vägnar. Jag kanske inte har de mest väluppfostrade barn, men jag har ju i alla fall vett att skämmas för dem.
Men jag har bara allmänt känt att det vore bättre för alla med en familj- eller barnsektion på flyget. Och då kom det en nyhet. The first adult-only flights have arrived.
Ja, men det här är ett känsligt område. Jag vet inte hur jag ställer mig till det. Jag är inte liksom spontant emot.
Nej, men varför ska alla vara med om vad dina livsval har inneburit? Och jag har sagt det nu 3 gånger bara i den här podden, att jag älskar barn. Jag kommer själv ha barn. De är jätteokej. Men det är som att jag tar med mig en lama på flyget. Och då ska alla infekteras av mitt beslut att ta med mig en lama.
Ja, du har inte helt fel. Du kanske undrar om jag har sett något?
Jo, tack.
Jag har bingeat.
Men du måste ändå göra jingen för att du tvingar alltid mig att göra den.
Nej, jag sjunger inte.
Nej, men slut. Varför gör jag det då?
För att du är en underhållare.
Säg!
Du kan få sjunga jingen.
Nej.
Sett något. Ja, det är ingen jättebra jingen. Vi kanske bara ska släppa den.
Jag tror inte det.
Jag har bingeat 2 serier under påsken. 15 avsnitt på 4 dagar.
Mm.
Det kanske låter som helt vanligt brukstittande för dig. Men jag skulle säga att gränsvärdet för bingeing går någonstans vid 3,0 avsnitt per kväll i ett hushåll där det bor barn.
Okej.
Okay. Ser man mer än 3 avsnitt per kväll i ett postförlossningshushåll, då bingear man. Och jag har då sett 3,75 avsnitt per kväll av dessa 2 serier. Och det de här 2 serierna har gemensamt är att de på olika grunder har stämplats som nya Game of Thrones.
Åh, hur roligt.
Ja, det är roligt, va?
Alltså att det finns som kategori är roligt.
Ja, men är vi överens om att det är en åtråvärd stämpel?
Ja, och jag vill hemskt gärna att du detaljerar liksom vad det innebär. Vad gör man anspråk på?
Jag antar att man gör anspråk på erbjuda världen lägerelds-tv.
Mm.
Alltså för Game of Thrones är väl det närmaste vi har kommit lägerelds-tv sedan lägerelds-världen föll sönder. Och populärkulturen blev så här splittrad och obehaglig. Den första av de här 2 serierna som har stämplats som nya Game of Thrones är då Three Body Problem på Netflix.
Mm-hmm.
Den har ju stämplats som nya Game of Thrones för att den är skriven av Game of Thrones-manusduven. Alltså David Benioff och D.B. Weiss.
Mm-hmm.
Dels det. Dels för att den är dyr.
Mm.
Alltså första säsongen har en budget på ungefär 1,7 miljarder. Så det är lite drygt 200 miljoner per avsnitt i budget. Det är alltså en jättesatsning.
Ja.
Har du sett Three Body Problem?
Den har dykt upp på min radar. Det är fascinerande att det också är en gammal eller en tidigare kinesisk serie.
Ja, den kanske har filmats i Kina. Jag vet. Det bygger ju på en kinesisk roman i alla fall. En kinesisk sci-fi-roman. Man kan inte säga så mycket om handlingen i den här serien utan att spoila, för det är en serie med en väldigt utpräglad reveal-trappa.
Okay.
Men helt kort kan man säga att historien börjar med att vetenskapsmän i hela världen börjar trakasseras av universum. Eller en mystisk kraft.
Okay.
Experiment i partikelacceleratorer i CERN och så vidare slutar fungera. Eller resultaten blir helt befängda. Det är som att Gud själv saboterar forskningen.
Jag trodde det skulle vara att Dick Eriksson och hans kompisar motsatte sig forskningen.
Ja, men då hade de ju trakasserats av människor. Ja. Det är som att naturen själv börjar trakassera vetenskapsmännen.
Spännande.
Och det låter ju väldigt märkligt förstås. För den som inte har sett den serien. Och den som har sett serien vet ju att det blir märkligare än så. Ganska snabbt.
Mm.
Det mest Game of Thrones-iga med den här serien är väl att berättelsen har de här tydliga växlarna. Alla serier med ambitioner har ju växlar. Alltså att det finns en eller möjligen 2 väldigt omtumlande och säsongsbärande scener per säsong.
Mm.
En reveal eller ett blodbad kanske, där historien kränger och vi kastar sig i en ny riktning. Insatserna höjs. Här bröt ju Game of Thrones ny mark med växlar som lämnade publiken helt traumatiserad.
Mm.
Avsnittet Red Wedding är väl det mest kända exemplet.
Ja, absolut. Och när det avslöjades varför Hodor heter Hold the Door är väl fortfarande legendariskt.
Ja, det är ju typiskt en växel. De flesta serier har ju då inskrivet 1 eller 2 såna här växlar per säsong. Det räcker, man bygger liksom upp mot en sån växel. Mm. Och sen växlar det upp och så blir man tagen och så fortsätter man. Men i Three Body Problem har de förädlat den här konsten på ett uppmuntrande sätt genom att infoga fler växlar än någonsin i en serie. Alltså den växlar upp ungefär en gång per avsnitt. Och i sjätte avsnittet växlar de upp 2 gånger med 10 minuters mellanrum.
Mm.
Och det här är ju kul.
Det är det, det blir inte matt av det.
Ja, det skulle kunna krascha. Men det, jag tycker, alltså berättarmässigt så gör det inte det. Berättarglädjen är på sätt och vis helt omotståndlig.
Mm.
Men det är ju också en serie med problem. Den är flawed, kan man säga.
Mm.
Det är ju framförallt bedrövlig casting. Och den är bedrövlig på ett väldigt genomskinligt sätt. Det är ju en berättelse befolkad av vetenskapsmän och vetenskapskvinnor. Och betalar man 200 miljoner per avsnitt så är man kanske lite rädd för att skrämma bort den yngre publiken med vetenskap. Och för att komma runt det här så har man då anlitat ett knippe unga skådespelare med bra hudvårdsrutin.
Men som inte är kända sedan tidigare.
Nej, det är väldigt okända skådespelare.
Det är konstigt.
Det är liksom jazzified vetenskap.
Ja.
Det är en sorts OC-cast.
Att du ens vet vad jazzified är.
Jag är inte helt säker på att jag använder begreppet rätt.
Jag har knappt en aning, men det är väl att folk har fått det här obehagliga alienaktiga som blir av att folk, som de gör nu, injicerar saker och gör om sina utseenden för sociala medier.
Ja, uttrycket jazzified kommer från något filter antar jag, i kanske någon sån här Snapchat eller TikTok eller någonting.
Mm.
Där man får en glow-up av det här filtret.
Mm.
Och det är så den här casten känns. Man tror inte på en enda av karaktärerna.
Nej.
Och det är möjligen lite rasism mot snygga. Men jag kan inte ta historien på allvar när världens främsta forskare i nanoteknologi ser ut som en ung Angelina Jolie.
Exakt så.
Och det här då lite plutiga utseendet. Det finns ju forskare som ser ut så här.
Mm.
Men om det ska hålla i berättelsen så måste ju de andra karaktärerna förhålla sig till att hon ser ut så. Alltså snygga karaktärer är ju inte ett problem i sig självt. Om tillbaka till Game of Thrones då, Jaime Lannister till exempel.
Ja.
Han är ju snygg.
Just det, och det är en del av hans karaktär.
Det tillhör karaktären. Mm. Alltså karaktärerna runt honom förhåller sig till att han är snygg. Mm. Och han själv förhåller sig till det. Han är fåfäng och kvinnor ser efter honom.
Han kan få vem som helst men ligger ändå med sin syster.
Och det blir ju spännande eftersom de båda är ganska snygga.
Ja.
Det där leker de ju med, att det uppstår en ganska kittlande energi i den märkliga kärleken mellan Jaime Lannister och den här karaktären Brienne of Tarth. Eftersom hon inte är snygg.
Ja.
Hon är stor och manhaftig och så blir det en särskild laddning där. Serien låtsas inte om att deras utseenden inte spelar roll, om du förstår vad jag menar. Men i Three Body Problem så är det mer som i CSI, att människor bara är snygga och ingen reagerar på det. Ingen vänder sig om, så att säga. Och där blir det ett problem. Men jag tycker att den här serien är kul. Jag plöjde hela.
Ja.
Och den är ju som hand i handske för sånt jag tycker om. Men jag kan inte säga än vad det är jag tycker om, för jag har förstått att många har inte sett den här serien. Det är som att många har missat att den här serien kom och hur stor den är. Det är som att Netflix har misslyckats lite med lanseringen av det som jag tror att Netflix själva har kallat nya Game of Thrones. Men jag rekommenderar den.
Mm.
Men den tillhör nog 3+-samhället ändå, tror jag.
Mm.
Den andra serien jag har sett, som också har stämplats som nya Game of Thrones, är Shogun på Disney+. Har du sett den?
Nej, jag har inte nappat på den ännu.
Nej, det är baserat på en klassisk roman från 1975, James Clavell. För den historiskt bevandrade lyssnaren, om den finns, så kan det väl nämnas att det handlar om Tokugawa-shogunatets uppkomst i Japan.
Exakt.
Och på avstånd så kan det här se ut lite som en killserie.
Mm.
Alla killar läste Shogun när jag var liten, den här romanen. Även jag, tror jag, möjligen. Jag minns faktiskt inte. Men till min stora förvåning så gick Lisa med på att testa Shogun. Alltså att vi skulle se den tillsammans.
Mm.
Kanske för att vi inte hade någonting annat att titta på. Och till min nästan tårfyllda glädje föll hon handlöst in i det här. Lisa är som besatt av Shogun.
Mm.
Så den har vi också plöjt. Eller de 7 avsnitt som finns hittills. Den kom på tisdagar. Om man bara ska redogöra lite kort för handlingen i den här serien, så han börjar med att en skörbjuggig engelsk sjöman, John Blackthorne, strandar i Japan år 1600. och kastas rakt in i en maktkamp som skakar landet. Det är någon, en kejsare har nyss dött och det stormar kring tronen. Och här får vi då på Game of Thrones-vis en kamp mellan fem feodalherrar som förväntas styra Japan i ett slags råd i väntan på att den här tronarvingen ska växa till sig. Mm. Men det klarar de naturligtvis inte. Det intrigeras och lönnmördas och förråds, det huggs av huvuden till höger och vänster. Det liggs med milda horor och det skickas brevduvor om natten. Mm. Man skulle nästan kunna kalla det Game of Thrones utan drakar. Men tittar man noga så finns drakarna också där. Mm. Drakarna är de kanoner som engelsmannen Blackthorn har med sig på sitt fartyg. Japanerna har inga kanoner, så kanonerna är då ett vapen av drakkaraktär.
Men sen är det väl också någon slags kulturkrock här då, låter det som?
Oh ja. Det kan man lugnt säga. Alltså det bästa dramaturgiska verktyget som serieskaparna har i sin verktygslåda är språkbarriären, som de använder på ett väldigt finurligt sätt. Huvudpersonen förstår ju inte japanska, men han pratar portugisiska. Mm. Portugal är ju stormakt på den här tiden, som har tilldelats den här halvan av världen. Och portugiserna har ju varit närvarande i Japan i några årtionden när den här serien börjar. Men han är den första engelsmannen i Japan. Mm. Och det finns då vissa japaner som pratar portugisiska, eftersom portugiserna har varit närvarande i Japan i 50 decennier. De har till och med lyckats kristna en del feodalherrar. Så nästan all kommunikation mellan engelsmannen och japanerna går via olika tolkar med egna agendor. Mm. Vilket skapar väldigt stor spänning, eftersom hans ord hela tiden förvrids, mer eller mindre. Men det vet han ju inte själv.
Det är som vinklade medier på något sätt.
Ja, han kan ju inte prata direkt med dem. Mm. Han måste ju förlita sig på tolkarna. Mm. Och ingen tolk säger exakt det han säger. Det här skulle ju kunna bli frustrerande. Och det blir det ju. Men det skapar ju också ett spänningsmoment. Han tilldelas också med tiden en kvinnlig tolk som också råkar vara väldigt vacker och gift med en hemsk man. Och då får det här tolkandet en romantisk energi eftersom det uppstår känslor mellan dem. Och dels för att hon då lägger hans ord till rätta inför feodalherrarna för att skydda honom. Mm. Och dels för att den begynnande kärleken mellan dem göms i mellan raderna i tolkandes repliker. Det finns en oerhörd scen där den här John Blackthorn, som vid det laget har blivit utsedd till någon sorts general i en feodalherres armé, han får en gåva, en natt med en absolut premium kurtisan. Det vill säga en mild hora. Då.
Men då fattar jag ju vad som är Game of Thrones-lockisen i alla fall här. Ja, för det känns som att man inte är själv problematisk eller ägnar sig åt något ovidligt beteende. Men det är ändå lite härligt att kolla på folk som gör det. Det var väl det som var mycket lockisen för många med första säsongen av Game of Thrones.
Det är ju mycket hud i Game of Thrones. Mm. Här är det ju mer sexuell spänning. Mm. Att den här tolken får följa med honom när han ska tillbringa den här natten med kurtisanen. För att hon ska översätta kurtisanens pillow talk för honom.
Herregud, ja okej. Okay.
Och kurtisanen som då har ett öga för kärlekens signalspråk, hon noterar ju omedelbart att tolken har känslor för hennes kund. Varpå hon säger saker som hon begriper att tolken skulle vilja säga till den man hon arbetar för. Om det inte vore förbjudet för henne.
Och det här är inte pinsamt?
Nej, det blir bara väldigt laddat.
Åh herregud, ja.
Ja, det blir romantiskt på ett väldigt skruvat sätt. Mm. Och sen är det ju naturligtvis väldigt blodigt också. Det rullar många huvuden. Mm. Och jag gillar det här. Det gör Lisa också. Det är en perfekt serie. Den brister ingenstans, skulle jag säga. Det är något så ovanligt som en 5-plus-serie mitt i 3-plus-samhället. Mm. Har jag berättat om natten när vår första son föddes?
Nej.
Alltså Jack Walden. Lisa hade gått en bra bit över tiden. Och vi tittade på ett Game of Thrones-avsnitt. Jag tror att det var avsnitt 7, säsong 1. Mm. Och verkarna startade under förtexten.
Vad för grisningar.
Ja. Men Lisa sa ingenting. För hon ville så gärna se klart avsnittet. Ja. Och sen när eftertexten rullade så vände hon sig till mig och sa: det är dags att åka in.
Det var hennes första barn.
Ja.
Det är kyligt, Lisa. Det är coolt.
Ja. Det får man säga. Och så bra måste en serie vara för att få kalla sig nya Game of Thrones. Och jag tror att om hon hade varit gravid nu så hade det kunnat hända att hon såg klart ett Shogun-avsnitt medan verkarna hade börjat. Och därför vill jag säga att Shogun måste betraktas som vinnaren i den här kampen om vilken serie som är nya Game of Thrones.
Du, vi fick lite inskick här, en fråga. Är mustaschen kvar?
Mustaschen är kvar, men det är en kamp att få behålla den. Mm. Och jag vet inte hur länge jag kommer härda ut. Vi får se.
I förra avsnittet så sa då du, André, att det skulle vara en slags miniprotest i ett heterohem, mannen som bär mustasch. Och jag frågade vad kvinnors motsvarighet var till detta. Jag har fått ett par roliga förslag här. Det ena är, en kvinna påstår att lugg är kvinnlig motsvarighet till mustasch enligt män jag känner.
Ja, det håller jag inte riktigt med om, för att alla män gillar ju lugg, va?
Ja, men det kan vara snyggt gjort, men jag tror att hon menar en sån kort och kantig lugg, kanske.
En krislugg.
Är det 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 är?
Hemklippt. Kanske.
Och det andra förslaget var som är en kvinnlig motsvarighet till mustasch, alltså en slags protest eller antihandling med sitt utseende. Det skulle vara näsringen på kvinnor.
Oh, ja, det är nog mycket bättre förslag.
Att det signalerar, jag är inte till för ditt liksom manliga heterosexuella behag på något sätt.
Nej, precis. Du är inte till för att behaga männen. Ja, men där har du något. Om Lisa känner den olust inför mustasch som jag känner inför näsring, då är det möjligt att jag måste raka av mig mustaschen, för det vill jag inte utsätta henne för.
Men sen är det kul också att det var exakt överlapp på båda, mellan näsa och mun.
Att det är någonting där kring överläppen, den regionen där det blir känsligt.
Men mellan näsa och mun, det är ju ansiktets perineum. Har jag fel?
Åh, varför måste du dra ner allt till den här nivån? Ja, jag har funderat på om det inte är sminket som är mustaschen. Det är ju ett faktum att män åtminstone tror sig föredra osminkade tjejer.
Ja, det hittar på.
Det har vi pratat om.
Ja.
Fast vi fattar inte själva att ni är sminkade när ni ser ut som clean girls.
Exakt.
Där skulle jag säga att det är snarare samma sak. För att när män säger att de föredrar osminkade tjejer, då brukar väl det bemötas med den här, ja men vi finns inte till för att behaga er.
Wow.
Lite samma replik som jag bemötte dig med när du sa att du inte gillar mustasch.
Sa jag verkligen det? Men tack för det inskicket. Det är alltid mycket, mycket värdefullt när ni hör av er efter avsnitten. Dels med vad ni vill höra om och så. Nästa vecka tänkte jag prata om Andrevs bröstmuskler.
Nej, va?
Och med de orden, vill du hälsa någonting mer, Andrev?
Ja, jag vill hälsa att vi kommer inte prata om Andrevs bröstmuskler.
Ett närbesläktat ämne i alla fall, det kommer det bli.
Okej.
Ja, men då ses vi i stan nästa vecka då. Jag ska gå och tvinga mina brors barn att spela hänga gubbe.
Oj.
Det blir inga skärmar. Det kan ni ge er fan på.
Bra jobbat.
Tack så mycket. Hej då.
Salut. Helvetet med Walden och Parisa görs med Munk Studios.